Thank you, President Monson. We love and sustain you.
Tack, president Monson. Vi älskar och understödjer dig. Mina kära bröder och systrar, idag ska jag tala om en princip som är nyckel till vår andliga överlevnad. Nyckeln. Det är en princip som blir allt viktigare när tragedier och förvrängda värderingar omkring oss tilltar. Det här är de sista dagarna, så ingen av oss borde bli förvånad när vi ser en profetia uppfyllas. En mängd profeter, däribland Jesaja, Paulus, Nefi och Mormon, förutsåg att svåra tider skulle komma. Att i vår tid skulle hela världen vara i uppror. Att människorna skulle älska sig själva, vara kärlekslösa, älska njutning istället för Gud. Och att många skulle bli Satans tjänare som stöder den ondes verk. Ni och jag strider mot världshärskare här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarna. När konflikter mellan länder eskalerar, när fega terrorister skadar oskyldiga och när korruption inom allt från affärsliv till politik blir allt vanligare, vad kan då hjälpa oss? Vad kan hjälpa var och en av oss i våra personliga svårigheter och i den krävande utmaningen att leva i dessa sista dagar? Profeten Lehi undervisade om en princip för andlig överlevnad. Tänk först på hans omständigheter. Han hade blivit förföljd för att ha predikat sanningen i Jerusalem och hade befallts av Herren att lämna sin ägodel och fly med sin familj ut i vildmarken. Han hade bott i ett tält och överlevt på den mat som gick att hitta längs vägen mot ett okänt mål. Och han hade sett två av sina söner, Laman och Lemuel, göra uppror mot Herrens lärdomar och angripa sina bröder, Nefi och Sam. Lehi visste helt klart vad motgång, oro, ängslan, smärta, besvikelse och sorg var. Men han förkunnade ändå modigt och utan förbehåll en princip som uppenbarats av Herren. Människorna är till för att de ska kunna ha glädje. Tänk på det. Av alla ord han kunde ha använt för att beskriva karaktären och syftet med livet här på jorden valde han ordet glädje. Livet är fyllt av omvägar, återvändsgränder, prövningar och utmaningar av alla slag. Vi har alla förmodligen haft stunder när bedrövelse, ångest och förtvivlan nästan förtärt oss. Ändå är vi här för att ha glädje. Ja! Svaret är ett rungande ja. Men hur är det möjligt? Och vad måste vi göra för att kunna få den glädje vår himmelske fader har i beredskap åt oss? Eliza R. Snow, hjälpföreningens andra generalpresident, gav ett fängslande svar. På grund av Missouris ökända utrotningsorder som utfärdades i början av den hårda vintern 1838 tvingades hon och andra heliga att fly från delstaten samma vinter. En kväll tillbringade Elizas familj natten i en liten timmerstuga som användes av sista dagars heliga flyktingar. En stor del av tätningen mellan timmerstocken hade tagits ut och bränts som ved av de som kommit före. Så det var hål mellan stockarna som var stora nog för en katt att ta sig igenom. Kylan var bitter och deras mat var genomfrusen. Den kvällen trängdes omkring 80 personer inuti den lilla stugan på drygt 35 kvadratmeter. De flesta satt eller stod upp hela natten och försökte hålla värmen. Utanför tillbringade en grupp män natten kring en sprakande brasa där en del sjöng salmer och andra grillade frusna potatisar. Eliza skrev: ingen klagan hördes. Alla höll humöret uppe och av utseende att döma skulle utomstående ha tagit oss för nöjesresenärer snarare än en grupp som förvisats av guvernören. Elisas redogörelse av den utmattande iskalla kvällen var påfallande optimistisk. Hon sa, citat, det var en mycket munter kväll. Endast heliga kan vara glada under alla omständigheter. Slutcitat. Just det. Heliga kan vara glada under alla omständigheter. Vi kan känna glädje även om vi har en dålig dag, en dålig vecka eller till och med ett dåligt år. Mina kära bröder och systrar, glädjen vi känner har väldigt lite att göra med våra omständigheter och allt att göra med vårt fokus. När vårt fokus är på Guds frälsningsplan, som president Monson just undervisat oss om, samt på Jesus Kristus hans evangelium, kan vi känna glädje oavsett vad som händer eller inte händer i livet. Glädje kommer från och tack vare honom. Han är källan till all glädje. Vi känner den vid juletid när vi sjunger glädig och jord, han komma skall. Och vi kan känna den året om. För sista dagars heliga är Jesus Kristus glädje. Det är därför våra missionärer lämnar hemmet för att predika hans evangelium. Deras mål är inte att öka antalet medlemmar i kyrkan. Snarare undervisar och döper våra missionärer för att skänka glädje till människorna i världen. Liksom frälsaren erbjuder frid som övergår allt förstånd, erbjuder han också glädje med en intensitet, ett djup och en bredd som trotsar mänsklig logik och jordiskt förstånd. Till exempel verkar det inte möjligt att känna glädje när ens barn lider av en obotlig sjukdom. Eller när man förlorar jobbet. Eller när man blir bedragen av sin make. Ändå är det precis den glädjen som frälsaren erbjuder. Hans glädje är konstant och försäkrar oss om att våra lidanden ska ländas vara ett ögonblick och ska helgas till vårt bästa. Hur kan vi då få den glädjen? Vi kan börja med att ta blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, i varje tanke. Vi kan tacka för honom i våra böner och genom att hålla förbunden vi ingått med honom och med vår himmelske fader. När vår frälsare blir mer och mer verklig för oss och när vi vädjar om att få hans glädje, ökar vår glädje. Glädjen är mäktig och att fokusera på glädje för in Guds kraft i våra liv. Liksom i allt annat är Jesus Kristus vårt yttersta exempel, som för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade korset. Tänk på det. För att vår frälsare skulle kunna klara av den mest smärtsamma upplevelsen som någonsin uthärdas på jorden, fokuserade han på glädje. Och vilken glädje låg framför honom? Säkerligen inkluderade glädjen av att rena, bota och stärka oss. Glädjen att betala synderna för alla som omvänder sig. Glädjen att göra det möjligt för dig och för mig att återvända hem, rena och värdiga, för att bo med våra himmelska föräldrar och familjer. Om vi fokuserar på den glädje som kommer till oss eller till dem vi älskar, vad kan vi då uthärda som just nu verkar överväldigande, smärtsamt, skrämmande, orättvist eller helt enkelt omöjligt? En far som befann sig i en andligt farlig situation fokuserade på glädjen av att äntligen vara ren och förlikad med Herren. Glädjen att vara befriad från skuld och skam. Och glädjen att ha sinnesfrid. Detta fokus gav honom modet att för sin hustru och sin biskop bekänna sitt problem med pornografi och därpå följande otrohet. Han gör nu allt som hans biskop råder honom till och strävar av hela sitt hjärta efter att återvinna sin frus förtroende. En ung kvinna fokuserade på glädjen att förbli sexuellt ren för att stå ut med vännernas hån när hon lämnade en populär och provokativ men andligt farlig situation. En man som ofta nedvärderade sin fru och tillät sin vrede att gå ut över barnen fokuserade på glädjen att vara värd i den heliga andens ständiga sällskap. Detta fokus motiverade honom till att lägga av den naturliga människan som han allt för ofta givit efter för och att göra nödvändiga förändringar. En kär kollega till mig berättade nyligen om svåra prövningar han haft i 2 decennier. Han sa, jag har lärt mig att lida med glädje. Mitt lidande uppslukades av glädjen i Kristus. Vad kan ni och jag uthärda om vi fokuserar på glädjen som ligger framför oss? Vilken omvändelse kan då göras möjlig? Vilken svaghet kan bli till styrka? Vilken tuktan kan bli till välsignelse? Vilka besvikelser och till och med tragedier kan tjäna oss till godo? Och vilket krävande tjänande kan vi utföra för Herren? Medan vi ihärdigt fokuserar på frälsaren och följer hans mönster av att fokusera på glädje, behöver vi undvika sånt som kan störa vår glädje. Kommer ni ihåg Korihor, antikristen? Korihor gick från plats till plats medan han spydde ut osanningar om frälsaren tills han fördes inför en högpräst som frågade honom, varför går du omkring och förvränger Herrens vägar? Varför lär du detta folk att det inte ska komma någon Kristus för att därmed ta bort deras glädje? Allt som motsätter sig Kristus eller hans lära kommer att störa vår glädje. Det inkluderar människofilosofier som det finns ett sånt överflöd av på internet och i bloggvärlden som gör precis vad Korihor gjorde. Om vi ser till världen och följer dess formler för lycka får vi aldrig veta vad glädje är. De orättfärdiga kan uppleva många sorters emotioner och känslor, men de upplever aldrig glädje. Glädje är en gåva till de trofasta. Det är gåvan som kommer av att medvetet försöka leva ett rättfärdigt liv enligt Jesu Kristi undervisning. Han lärde oss hur vi kan ha glädje när vi väljer vår himmelske fader till vår Gud och när vi känner frälsarens försoning verka i våra liv fylls vi med glädje. Varje gång vi vårdar vår make eller maka och vägleder våra barn, varje gång vi förlåter någon eller ber någon om förlåtelse kan vi känna glädje. Varje dag som du och jag väljer att leva efter celestiala lagar, varje dag som vi håller våra förbund och hjälper andra att göra detsamma, blir glädjen vår. Lyssna till psalmistens ord. Jag har alltid haft Herren för ögonen. Han är på min högra sida. Jag ska inte vackla. Inför hans ansikte mättas jag av glädje. Med den här principen inbäddad i våra hjärtan kan varje dag vara en dag av fröjd och glädje. Det vittnar jag om i Jesu Kristi heliga namn. Amen.